Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Game of Stocks. Det är det 52:a i ordningen. Vi spelar in den 8 juni. Den här veckan så kommer det vara ett case från Dannes sida.
Mm.
Och vi vill först bara tacka vår sponsor Börsdata. Den underbara tjänsten som gör att vi sparar oss enormt mycket tid. Jag har nu lekt med Börsdatas API och hittat en ny leksak. Så att ja, det är folk som känner mig kommer se mig ännu mindre.
Ja, du hijackar inte min analys genom att prata om din automatiserade DCF eller vad fan du har gjort.
Ja, typ nästan automatiserad. Mm. Ja, asbra!
Ja, jo, jag vet. Men den var faktiskt cool. Du sparar mycket tid. Yes, men Börsdata är grymt. Jag ska vara helt ärlig, bara för att ni lyssnare ska veta att jag inte... bullshit där. Men för jag använder Börsdata jämt, men till den här analysen använder jag inte så mycket Börsdata för att
det finns inte så mycket siffror att gå på.
Nej, det finns delvis inte så mycket historik, men det som finns där, men sen bryter de inte ner vad kostnaden går till i detalj som bolaget själva gör då. Mm. Så då var jag tvungen att kolla rapporten lite mer, men man går ändå där och kollar överblicken liksom.
Ja, och det är det som Börsdata är. Det ger en överblick över, vad är det, 50 000 aktier. Någonting, och alltså, om man ska ge en sån överblick, man kan inte göra den för granulärt. Då blir det så här, det blir en viss överblick och en viss miss i detaljer.
Ja, du måste ju, du kan inte ha för hög upplösning liksom. Och sen med det sagt så gick jag ändå in och tog omsättning och EBIT och kopierade in de siffrorna så att jag slapp skriva in det manuellt.
Jo.
Bara det kopieringsarbete och exporteringen är ju guld värd.
Exakt. Det är det som sparar mig tid i min DCF också.
Ja, exakt. Det är ju bara den är värd bara hämtningen av datan.
Liksom. Ja, det sparar mig 2-3 timmar per analys.
God given.
Mm, och det är mycket pengar.
Det är mycket pengar.
Time is the greatest commodity, sa Gordon Gekko.
Exakt. Så tack Börsdata, bästa sponsorn. Tack för att ni sponsrar den här podden.
Ja, grym produkt, grym tjänst.
Och ska vi börja med att säga att det här är Investorkus som pratar?
Dalmasen,
du börjar prata nu då.
Och det här är Danne som pratar.
Vadå, fake leading?
Ja.
Så är det. Men Danne, du har ju ett case idag. Och det är Bone Support.
Det är det, precis. Och vi ska alltid börja med att säga att vi är glada amatörer. Det är ingen rekommendation. Det är bara observationer. Och även om det var rekommendationer ska man inte lyssna på någon tomte som mig. Så ta det för vad det är. Det är mina tankar om ett case som jag tittar på och vill dela. Och sen glöm inte pdf-en.
Exakt, pdf-en är jätteviktig. Gå in och kolla på den att den finns. Och som Danne säger så är det alltid risk med finansiella tillgångar. Och det finns risk att du förlorar en del av ditt kapital eller hela insatta kapitalet. Så läs på, gör egen analys och ta vad Dannes ord här är då, våra ord i hela podden, oavsett vad det är för inspiration.
Det är också, vi glömde att säga att det är risk för grym tjen också.
Risk för grym tjen.
Tjen!
Risk för att man blir dum och lyssnar på den här podden.
Ja, jo, det är det.
Tror faktiskt så. Det. Take it away.
Ja, nej, men det är Bone Support. Jätteintressant bolag tycker jag. Jag vill börja med att inleda analysen med att säga att jag har ändå tittat ganska mycket på Red Dice-analys. För er som kommer titta i pdf-en så kommer ni också se en hel del bilder från Red Dice-analys också. Och då har jag varit tydlig med att det står att det är det som är källan då. Men jag vill tydlig med att säga det för att jag tycker det var en väldigt utförlig och bra gjord analys som har grävt supermycket. Så bra gjort av den analytiken, tror Oskar Bergman tror han hette. Och han äger också aktier i bolaget, vilket är kul att se. I alla fall den analysen jag såg, då vid det tillfället ägde han aktier.
Analytiker med skin in the game.
Mm, lite tveksamt också.
Men, det känns tveksamt, men ja. Jag vet inte, Red Eye har väl...
Ja, de har sina regler.
Ja. Någonting som gör att det är okej.
Okay. Ja, kul för dem. Och Penser också. Erik Penser Bank vet jag att har samma upplägg. Men det är väl kul att de kan köpa. Mm. De har väl säkert någon regler såklart. 1,30 dagars minst i alla fall. Men,
antar att de har typ 90 dagar.
Ja, det borde de ha. Men det är kul att se i alla fall lite skin in the game. För att annars, man vet ju att de får betalt för att göra analyser. Så de borde vara biased till att göra en bra analys. Och då är det kul att se om analytiken äger. För att då kanske det inte är biased av den anledningen.
Men då sitter man i alla fall i båten och tror på det man säger.
Ja, då tror man ju på det man säger. Ja. Mm. Det är ju det jag försöker säga. Sen kan man vara biased för att man äger också.
Yeah.
Men då är det,
men om du sitter med så åker du med upp.
Ja, jag menar det.
Så länge. Biased.
Ja. Men Bone Support då, det är ett snabbväxande medicinteknikbolag. De är verksamma inom ortobiologi. De utvecklar och säljer biokeramiska injicerbara bengraft substitut. Säg det 10 gånger. Som egentligen över tid då ombildas till patientens egna ben. Och det här är unikt. Så det är en unik produkt, en unik teknologi för behandling av skelettskador. Och de har idag 3 produkter i kommersiell fas. Så det här skiljer sig från många medicinteknikbolag som är, liksom, kommer in i den här kommersiella fasen. Och man kanske till och med måste gamla på att de har ett proof of concept. Men de här har sålt produkt sedan 2005. Så att det är jätteintressant. De har sitt ursprung i Lund och forskningen kommer från Lunds universitetssjukhus. De har idag 85 anställda. De har över 100 patent som skyddar produkten och över 160 publikationer och som visar fördelarna med deras produkt Ceramento då, över traditionella metoder. Så ja, lite historia bakom bolaget. Det grundades 1999 av Dr. Lars Lidgren. Så en känd både forskare och kirurg och professor på Lunds universitet då. Och de började sälja sin första produkt Ceramento BVF 2005. Sen har de lanserat flera produkter och 2013 lanserade de Ceramento G, vilket är samma grundprodukt men med antibiotika i produkten. Ceramento V lanserade de 2 år efter 2015. Även den är grundprodukten med en annan typ av antibiotika. 2017 så inledde de en studie som heter Fortify, som vi kommer att prata om sen. Vilket påvisar hur bra, eller en försök i alla fall, påvisar hur bra Ceramento G är jämfört mot traditionella metoder. Och 2018 så fick de en ny vd, Emil Billbäck, som har ganska gedigen erfarenhet och jobbat på mycket amerikanska bolag. Bra CV och han ändrade om deras distributionsavtal och det kommer vi också prata mer om. Och det tror jag är en trigger framöver och för att de verkligen ska kunna lyfta. För de har stått stilla rätt länge sedan IPO. De har gått i sidledes liksom sedan de börsnoterades 2017. Och ja, 2019 så också släppte de en studie som heter Certify. Som visar på att Ceramento BVF som är grundprodukten är lika bra som autograft. Men du slipper då nackdelarna med autograft och vi kommer gå in på vilka det är.
Så du har samma fördelar, alltså lika mycket ben skapas men du har inte några bieffekter.
Exakt, vilket du har i autograft och vi kommer gå in på det. Så att du har bara fördelar och inga nackdelar. Och 2020 så lämnar de in en de novo-applikation till FDA. Och jag är inte jätteinläst på det här, men en de novo-applikation är lättare eller går snabbare att få igenom en PMA-applikation. Så att det här gör att Ceramento G som applikationen är avsedd för, som innehåller antibiotika, då kommer kunna lanseras på USA-marknaden slutet av 2020, början av 2021. Och det här är en enorm trigger, för vi kommer gå in på det senare. Så om vi börjar med marknaden, så i EU5, det är liksom de största 5 europeiska länderna, och USA utförs 650 000 operationer som egentligen skulle kunna behandlas med Ceramento per år. Och det är framförallt skador som orsakats av trauma. Och trauma är då ja, olycksfall, liksom man ramlat, bryter benet, blir påkörd av en bil och så vidare. Och det är väl ungefär 60-70% av de här operationer som orsakar trauma främst. Sen har du andra saker. Alltså det kan vara orsakat av cysta, tumörer och andra grejer. Men vi behöver inte gå in på det. Det är inte superviktigt. Den totala marknaden, säger bolaget själva då, är värd ungefär 3 miljarder dollar globalt, alltså totalt då, för att vi pratar mycket om EU5 och USA. Det är för att marknaden har valt att fokusera på EU5 och USA för att de har inte haft de resurserna för att sälja.
Du menar bone support, fokusera på dem.
Precis.
Så att, inte marknaden i sig.
Nej, exakt. Bone support har valt att börja med EU, de största, fem största länderna i EU och USA. För att egentligen de kan inte sprida sina resurser så tunt och satsa på alla samtidigt. Och det här gör ju att det finns en lång tillväxt, en lång runway så att säga.
Så produkten är inte ens något mogen fas i liksom, inte ens de marknader de är.
Nej, exakt. Och liksom Asien och sådär, de har ju lite försäljning där tror jag, men det är inte så att de bryter ut det. Så att det finns ju mycket lång runway på det här, om man säger så. Så de satsar just nu bara på fem största europeiska länder i USA. Och som sagt, global marknad är 3 miljarder dollar, så 30 miljarder kronor lite drygt. Och på den här marknaden då, så man estimerar att den marknaden ska växa med 5% per år. Och med en försäljning på runt 150-160 miljoner kronor då, som bolaget har last 12 months, och sista 12 månader, så har man bara en marknadsandel på 0,5%. Ja, om man sen tycker att den här produkten är så pass bra som den är, så inser man att det kanske är ganska lågt.
Ledande påstående. Om man tycker att produkten är lika bra som den är, så tycker man att det är lågt. Okay.
Precis, men ja, det är in my humble opinion. Okay. Och sen, det som är intressant då, 31% av alla behandlingar i EU5 idag består av ett ingrepp som heter autograft. Och det innebär att man transplanterar ben från en annan skelettdel från patienten. Och det är nästan alltid, vad jag vet, höftkammen. Yes. Så det är egentligen det benet som sitter ovanför bältet på höften. Så om man känner där, så det är hårda benet där.
Det har faktiskt min mamma gjort.
Mm. Och det man gör där är att skelettet egentligen, man öppnar upp då det området vid höften. Så att man har brutit armen, och så skalar man av lite från höftbenet, maler ner det, och sen läggs det i området i armen då som är skadat för att påbörja läkningen. Och det är en metod som fungerar väldigt bra för att kroppen känner igen den egna benvävnaden. Kroppen är rätt smart. Och i 20% av fallen leder autograft till komplikationer. Och det här är en bone support då, som man kanske får ta det med en nypa salt, men jag har ingen anledning till att de ljuger. Men nästan 40% av patienterna klagar på smärta från donationsområdet. Alltså smärta från höften, och det är alltså inte området som behandlas. Så det här är liksom bieffekten av att du måste göra den här behandlingen. Och det här kan vara upp till 2 år efter ingreppet. Så att det är absolut inte en jättebra ingrepp när 40% av patienterna upplever smärta i upp till 2 år då. Och en annan studie visar också på att 47% av behandlade patienter får sin dagliga verksamhet över de nästkommande 6 månaderna begränsade. Och då pratar vi problem med sömn, sitta, stå och gå till arbetet till exempel. Och slutligen så har man bara 2 höftkammare också. Och vid större ingrepp eller vid flera ingrepp så har man inte mer ben att tillgå om båda de är förbrukade.
Nej. Det är sant.
Ja. Så då behöver inte, får man ta något annat ben. Nej, jag vet inte hur det finns inte så mycket annat ben. Man behöver det mesta benet här.
Ja, exakt.
Höftkammaren behöver man tydligen inte, men nej. De är bara onödiga. Men sen har du också allograft, en annat ingrepp. Och det är 30% av alla behandlingarna idag är allograft behandlingar då. Och det innebär att man tar benvävnaden från en benbank som då kommer från avlidna människor. Och det är ju inte kroppens egna benvävnad. Så det leder ju till att kroppen ibland stöter bort den här vävnaden. Och det här sker i 30-40% av fallen. Och då måste man göra om operationen. Så inte nog med att det inte löser sig, det måste också göra en till operation. Så det här är inte bra, det är 30-40% av fallen. Så till slut har vi den tredje formen av behandling, och det är syntetiskt bengraft. Eller så kallad bencement. Och det är designat för att limma ihop benen med olika typer av plastmaterial eller andra olösliga material. Och den här formen av behandling utgör 34% av ingreppen i EU5. Så det är inte USA.
Okay.
Och då får man en känsla för hur det ser ut idag. Ja. Dagsläget.
Jag börjar fatta.
Och då kommer vi till vad Cerament är. Och bolaget och vad är det för produkter. Och Cerament är egentligen, den är designad för att ersätta organisk bengraft. Alltså det innebär ju att ta från sina egna höftklamrar. Men ja, cerament är ju då en produkt som den är designad för att ersätta organisk bengraft, alltså när man tar från höftklamrarna. Och den alltså produkten utgörs av biokeramiska substanser, så det är 40% hydroxyapatit och 60% kalciumsulfat. Så det är en blandning av två benmineraler som är syntetiskt framställda. Men det är exakt samma benmineraler som återfinns i mänskligt ben. Och så kroppen känner igen det här. Skillnaden är att det inte ligger något DNA i materialet, så kroppen riskerar inte att stöta bort det, som i allograft då, fallet. Produkten är enkel att hantera och förvara. Och det unika är att produkten ombildas till kroppseget ben inom 6-12 månader. Och cerament har ju då resorberats av kroppen, alltså bara tagit upp av kroppen. Så det här är liksom, det här är nästan ett eget, eller vad man kan säga, det här är som ett eget segment på marknaden. Det är liksom varken organisk bengraft. Det är typ en blandning av organisk och syntetisk kan man säga. Men det är syntetiskt på det sättet. Det är ändå två mineraler som är naturliga, så att säga. Men det som är unikt är ju att det ombildas till eget ben. Och det som är så häftigt med det här är att benhinnor, blodkärl och nerver återskapas. Och benet blir då precis som nytt. Och en studie som heter Certify då visade på att cerament var lika effektivt vid behandling som autograft. Alltså när man tar från sin höftklammer. Man slipper alltså göra ett extra ingrepp i höften och man undviker alla negativa aspekter som är kopplade till detta. Och Certify, några ord om det, bara för att veta vad det var för typ av studie. Det var en randomiserad, kontrollerad studie med 137 patienter i 20 ledande traumacenters i Tyskland. För att visa då hur bra cerament BVF, som är grundprodukten då, var jämfört med autograft transplantation. Det var ändå en stor studie. Och det var 20 olika centers involverade i det här. Det, bolaget har då egentligen tre produkter. De har cerament BVF, som är grundprodukten som sagt. Cerament G, vilket är cerament BVF med antibiotika i sig. En viss typ av antibiotika. Cerament V har också en viss typ av antibiotika, så det är bara det som skiljer dem åt. Också att cerament V har något medel som gör att det syns lite tydligare när det röntgar, tror jag. För att det medlet kan inte använda cerament G, för att det på något sätt funkar inte med den typen av antibiotika, någonting sånt. Jag fokuserar inte så mycket på det, men de skiljer sig inte jättemycket åt. Och du kan se serie i röntgen också, alltså cerament G. Men det som är intressant med det här är att det är lokal istället för systematisk användande av antibiotika. Du liksom använder bara antibiotiken där du behöver använda det lokalt. På samma sätt som Voltaren gel, istället för att käka antiinflammatoriskt som slår ut hela kroppen. Så sprutar du bara in det helt enkelt där du lagar benet då.
Alltså, vad ska man säga, leverans dit det behövs. Istället för att liksom bota allt när man inte behöver bota liksom.
Exakt, och det som är så bra med det är ju, alltså för det första är antibiotika viktigt när du lagar benbrott. För det sämsta som kan hända att det blir en infektion, för läkningen avstannar då helt och risken för amputation ökar avsevärt. Så vi pratar inte om en liten liksom nackdel, det är så en amputation är ganska allvarligt. Så enligt bolaget är cerament den enda produkten som kan göra det här då. Och fördelen är att man inte behöver inta antibiotika oralt då, vilket som sagt påverkar hela kroppen. Och det här är inte nog med att det är en dålig sak för personen i sig att käka antibiotika. Det har ju också att göra med i större perspektiv också. Man pratar i samhället om den stora antibiotikaresistansen och det blir mer uppmärksammat. Och det här gynnar egentligen Bonesupports produkt.
Ja, att man blir liksom, att man börjar bygga upp resistans inom människosläktet mot våra läkemedel, det är ju faktiskt en väldigt stor problematik. Så jag förstår ju att det, liksom, det är bättre att komma dit där kroppen vill behöva antibiotika, ta upp antibiotika på plats. Istället för att du kanske bygger celler någon annanstans där du inte behöver det.
Exakt.
Och där man säger, vad är det här för någonting? Och då lär sig cellerna avstöta det. Och sen kommer det ett tillfälle man behöver faktiskt antibiotika dit och blir såhär, nej, vi tar inte in det.
Exakt. Så att det här, det är en bra produkt, men då kan man kolla, okej, vad gör konkurrenterna då? Så bencement då, som är syntetiskt då, alltså som inte ombildas till ben. De har också produkter som innehåller antibiotika, men problemet med de här är att det är inte en injicerbar pasta, utan antibiotikan ligger i pellets eller pärlor som egentligen utsöndrar antibiotika. Och de här måste opereras bort efter antibiotikan har verkat, vilket mer för en andra operation. Men formen på pärlen och pelletsen gör att också att alla hålrum inte blir igenfyllda heller i benet. Så att det kan ju, vilket kan resultera i återkommande infektioner.
Okej. Okej, okay. Okay, så man ska skapa hålrum för att få pellets och kulorna få plats för att ge ut antibiotikan.
Ja, alltså det var det som stod i Red Dice analys. De gjorde en sån jämförelse.
Ja, det känns ju läskigt att ha ett hålrum i benet och skapa infektion eller någonting annat.
Ja, och att du behöver göra en till operation. Det behöver du ju inte med CERAMENT G. Så att det finns uppenbara fördelar med CERAMENT G jämfört med de här. Så att det känns som en väldigt disruptiv teknik det här. En annan intressant grej var en oberoende studie av en grupp forskare i Manchester som tittar på effekterna av CERAMENT G vid behandling av 51 patienter då med typ 3B-fraktur, vilket är en mycket svår öppen skenbensfraktur med omfattande vävnadsskada.
Och det är säkert all Sunday League fotboll där.
det var faktiskt att de förvärvade dem vid någon motorväg där, sa de. Men
jag ser inte bättre.
Nej, det är värre tror jag. Med omfattande vävnadsskada, det betyder mycket, mycket mjukdelsskador då, med öppna benbrott, vilket betyder att benpiporna stack ut genom huden då. Vilket egentligen medför mycket, mycket högre infektionsrisk såklart. Och enligt statistik då, när man kollar på exakt liknande väldigt liknande skador från en databas då, liksom från sjukhusen här, så infektionsrisken för den här typen av skador ligger då över 50% och amputationsrisken ligger på 16%.
16%, det trodde jag inte.
Nej, och det är ändå, det här är ändå liksom när man har behandlat med traditionella metoder. Och då använder man på alla de här 51 patienterna använder man CERAMENT G. Men CERAMENT G fick ingen av patienterna en infektion och det ska jämföras med då 50%. I normala fall. Så det här är ju väldigt, och det 51 patienter är ganska statistiskt signifikant ändå. Och endast en patient behövde amputera. Så det motsvarar 1,9% av behandlade patienter då, att jämföras med 16% i vanliga fall.
Det måste ju nästan vara utanför konfidensintervallet med en patient av 51.
Ja, kanske. Men det är, ja, det är en förbättring, klar förbättring.
Ja, men alltså, ibland kan det ju vara att det finns ingenting som i hela världen som hjälper att amputering man måste göra liksom.
Precis, det kan ju vara, det var ju liksom, det har ingenting kopplat med CERAMENT att göra. Det är liksom, det går inte att rädda det här benet. Det är bara trasor kvar liksom.
Så här, klar förbättring. Ja, av allt.
Precis. Så inga bieffekter uppvisades från antibiotikan heller. Så att det är tydliga, väldigt tydliga fördelar med CERAMENT G. Och det tycker jag är lätt efter den research som jag gjort, lätt att inse, och jag förstår ingenting vi normalt sett av medtech, men det här är en ganska enkel produkt. Det är två enkla kemikalier som bara, eller mineraler som utgör produkten.
Jag tror det är lite förenklat att säga enkla mineraler, men absolut.
Nej, men det är egentligen liksom, det är en ganska enkel produkt egentligen. Men sen finns det ju, du kan ju gräva hur djupt som helst. Och Red Dice analys har gjort det. Det är väldigt djupt om hur benläkning går till och så vidare. Och det kommer inte jag gå in på.
Men det är som att investera. Det är väldigt enkelt att investera, men det är svårt att lyckas.
Exakt. Men det som är intressant här också, det är inte bara positivt ur ett humanitärt perspektiv, utan även hälsoekonomiskt perspektiv. Och det är ju i slutändan det man får titta på, för att det måste vara lönsamt, för att inte måste vara lönsamt, men det hjälper ju för att det ska bli en adoption av den här metoden. Och en av de mest välrenommerade ortopediska klinikerna i Europa som heter Nuffield Orthopedic Center har behandlat patienter med CERAMENT G och V sedan det blev kommersiellt tillgängligt, så 2013. Efter att de behandlat de första 100 patienterna kunde de konstatera att återinfektionsgraden minskar med 56%.
Wow.
Och vad innebär det rent ekonomiskt? Man jämförde då de här 100 patienterna med det nationella registret i England på över 25 000 patienter med motsvarande diagnos som inte behandlas med CERAMENT. Så det innebär att du fick skrivas ut tidigare, 5 dagar tidigare än mot traditionell behandling. 11 dagar kortare sjukhusvistelse under 2 års uppföljning, vilket leder till en besparing på ungefär 86 000 kronor per patient. Så den potentialen för den nationella besparingen skulle innebära 44 miljoner pund då. För att inte tala om, förutom pengarna, att man frigör upp resurser i vården också, att läkarna har mer tid över och träffa andra patienter. Så sediment som innehåller då antibiotika står för 84% av de totala intäkterna i EU och rest of world, som man klumpar ihop. Och den här produkten finns inte ens på USA-marknaden. Så att det här är liksom bulken av försäljningen där den finns. För att i de flesta fall har du en infektionsrisk när du har benbrott. Och då använder man det här helt enkelt. För att man vill inte riskera. Sen kommer jag gå in på varför det antagligen kommer att adopteras i USA i minst lika hög utsträckning, om inte mer. Men Fortify-studien som jag pratade om ska påvisa effekten då, CERAMENT G. Och lanseringen i USA, alltså det finns ju redan studier som visar på effekten av den, men det är en till då, och den fokuserar på USA-marknaden där då. För att visa USA också hur bra den är. För de kanske inte tror. De kanske inte tror det funkar på amerikaner.
De är ju typiska. Kan man säga. It works there, or it doesn't work here.
No, de bara, it doesn't work on Americans.
We have different bones. Mm.
We have great bones. Awesome bones.
We have American made bones.
Ja, precis. Made America. Men lanseringen i USA då förväntas ske i slutet av 2020, början av 2021. Och trots att CERAMENT G och V växer snabbt så kannibaliserar inte produkten på CERAMENT BVF. För CERAMENT BVF-försäljningen har växt med 10% och CAGR, compounded annual growth rate, sedan 2016. Medan CERAMENT G och V har haft en CAGR på över 40% under samma period. Så båda växer, vilket är bra att se. Och sedan regulatoriskt godkännande av CERAMENT har produkten använts i mer än 50 000 procedurer världen över. Men det är ändå många år sedan dess, och det är 2005 tror jag. Så att, med det sagt, så bolagets produkter har endast 1% av den amerikanska och europeiska marknaden enligt Redeyes estimeringar. Så det finns en stor uppsida kvar om ett paradigmskifte sker i hur man behandlar benbrott.
Verkligen.
Så att, det här är jätteintressant. Och sen går vi över till ägarbild och management, så äger HealthCap 13% nästan, 12% av bolaget. Lite andra investmentbolag eller såna här family offices, jag vet inte riktigt. Men det är kända namn, Fjärde AP-fonden, Avanza Pension, Länslott Asset Management, Tredje AP-fonden, Swedbank Robur.
Och sen Industrifonden också.
Ja, Stiftelsen Industrifonden, och sen har du Tellac AB. I både HealthCap och Tellac AB, de ägs av styrelseordförande och någon annan styrelsemedlem. Så det finns en del insiderägande. Sen är det mycket insynsköp också. VD Emil som tillträdde 2018 har köpt aktier för över 3 miljoner kronor. Sen slutet av 2018, jag vet inte om han har köpt mer sen innan det. Jag gick inte tillbaka så långt. Och fler insynspersoner har köpt också. Jag har bifogat det i pdf-en. Så det är jättebra ägarbild, och ägarna också, det ska tilläggas att HealthCap och Tellac har varit med sen innan IPO och sitter kvar, så att de är långsiktiga ägare, och de har egentligen inte fått sett skörda frukterna heller av IPO, för att den har ju inte, den har gått i sidledes sen IPO, så att de kanske är med i framtiden, det kan hända, men bra ägarbild i alla fall. Sen går vi till Vallgravar. Jag bedömer dem som var, det är svårt att säga att Vallgravarna är starka, det är väl en bedömningsfråga, men de har över 100 patent, de har ett first mover advantage, vilket har lett till ett teknikförsprång då. First mover advantage har också lett till brand recognition, eller vad man ska kalla det, jag väljer att kalla det här, men det jag menar är att man troligtvis väljer Bonesupports produkter i framtiden, även om konkurrenter skulle kunna göra någon liknande, för det är ju ganska enkelt recept på den här egentligen. Sen finns det patent på hur man, ja, det finns patent som skyddar produkten, absolut, även om det är två vanliga mineraler eller vad man ska säga. Men när det kommer till en produkt med en sån viktig applicering som i sjukvården, och sjukvården är en väldigt konservativ bransch, om man får ett first mover advantage och det blir att man använder CERAMENT liksom, och läkarna känner igen det, så det krävs mycket för att sjukvården ska välja någonting annat bara för att det är någon tusen lapp billigare. Så att får man stark grepp om sjukvårdsmarknaden, så brukar det hålla många år. Sen har du ju, för det tar tid att bygga upp till exempel den kliniska evidensen i form av 160 studier då, som Bonesupport har. Och hur länge det har sålts på marknaden sedan 2005. Det här är starka konkurrensfördelar inom sjukvårdsindustrin som sagt. För att de anammar bara inte något nytt och provar det. Utan som sagt, USA, de gör en ny studie på CERAMENT G för att gå in i USA när de redan har flera i Europa, så att bara det säger ju någonting.
Det säger ju någonting, och jag tror väl att man, absolut att det är en konkurrens för det att man varit på marknaden länge, men det är också, man får lite känslan också, okej, men när jag varit på marknaden så här länge, varför har du inte tagit iväg? För att det har ju uppenbarligen en produkt som visar på kliniskt bättre, förbättrade produkter och allting och så vidare och så vidare.
Mm.
Och ärligt talat, det kan ju vara faktiskt bara typ utbildning av läkare.
Jag skulle säga att de främsta triggerna till att det inte har blivit tagit fart är de har haft en hyfsat bra resultatutveckling fram till 2018. Det har växt, det har det gjort.
Jo, men det var ju för att de har sagt upp avtalet.
Exakt, så de har, i och med vdns nya strategi, och vi kommer gå in på varför han gjorde det och varför det är helt rätt, så det är delvis att de har sagt upp distributionsavtalet med Zimmer Biomet, som var deras amerikanska leverantör. Det är ena. Det andra är att de inte har CERAMENT G på USA-marknaden, och de har inte så mycket kapital för att springa på alla marknader.
Nej, jag förstår det, och egentligen ifall produkten är så här bra, om vi tänker på att de har, vad var det, 5 eller 1% av marknaden, både liksom Europa och USA tillsammans, då borde ju, om produkten varit på europeiska marknaden, då tycker man där borde ha genererat till mycket försäljning för att skapa ett cashflow för att kunna gå in på USA-marknaden.
Och det har de ju gjort med CERAMENT BVF. Mm. Men det här är liksom, vi pratar om ett bolag som omsätter idag 150-60 miljoner.
Nu, exakt. Och det är det med att de höll på i 15 år.
Precis. Men det är för att de har ju aldrig varit cashflow positive heller. Mm. För att de har jättehög bruttomarginal. Men de har ändå haft en hyfsat stor kostym. Så de har väl inte haft de pengarna att kunna...
De har varit i, vad ska man säga, klinisk studiefas och bevisa produkten i 15 år.
Ja, lite så. För att om vi kollar på den här Certify-studien som visar hur bra CERAMENT BVF är, som är den grundprodukten som lanserades 2005.
Ja.
Den egentligen demonstrerar det här 2019.
Mm.
Och det är nu liksom den riktiga kliniska, tycker jag, verkligen evidensen kommer och stöttar här. Sen tror jag de inte haft en bra ledning och vd. De har nog inte haft en bra strategi. Jag får jättebra känsla av Emil.
Mm.
För han har bra bakgrund från man jobbar på liknande bolag i USA. Han kan USA-marknaden bra. Och han verkligen har gjort om strategin helt. Jag tycker man, den strategin de hade innan var, vi kan egentligen gå in på det nu, det är att de hade ett distributionsavtal med Zimmer Biomet som de heter. Och det är därför försäljningen under 2018 gick ner. Så den försämrades, så den var negativ tillväxt. Och det var för att bolaget terminerade ett distributionsavtal då.
Avslutade för en riktig svenska terminering.
Ja. Men anledningen till det här, det var för att den här distributören riktade sig bara till 30% av den amerikanska marknaden.
Mm.
VD:n då, en av de strategierna han tog över 2018, och det här är det som är den riktiga triggern. Och för han tyckte produkten var alldeles för bra för att endast 30% av marknaden ska ha tillgång till CERAMENT. Och idag har BoneSupport 40 självständiga distributörer och 4 stora GPO:er som är Group Purchasing Organization kontrakt. Och nu når de hela amerikanska marknaden, så det är 3 gånger större exponering, liksom från 30 till 100% då.
Mm.
Bolaget omstrukturerar sin distribution i Nordamerika, så att det ligger ju liksom, triggern är det plus att CERAMENT G kommer in där, för CERAMENT BVF stod som sagt för 16% av försäljningen i Europa och rest of world. CERAMENT G står för 84%, och det kan också vara en förklaring till varför tillväxtresan har börjat tagit fart, eller varför det inte har tagit fart innan, för att man kanske tyckte att fördelen med CERAMENT grundprodukten inte var tillräckligt stora, för den största vinningen är ju antibiotikan kopplad till det, och CERAMENT G kom ju ut senare också.
Mm.
Så du får ju tänka på att CERAMENT G lanserades ju inte 2005, utan CERAMENT G,
nej, typ 2015,
ja, det är 2013 tror jag,
de blev CE-märkt och så.
Ja.
Mm. Jo, så, ja, absolut, så, ja. Men det är ju fortfarande, det handlar ju fortfarande om typ nästan 10 plus år.
Mm.
Och det är det som man blir orolig över, plus att det bygger, och då är det därför man känner lite så här, okej, varför ska det ta fart nu? Lite så, när man tittar på caset. Men ja, man sa samma sak om Fingerprint. De hade ju sin teknologi uppfunnen på typ 1990, och sen tog det fart typ 2013-2015 liksom.
Ja, och jag kan lägga fram flera argument varför den ska ta fart nu. Mm. Och då är det ju upp till lyssnaren och dig att köpa, eller om du köper de argumenten.
Jag köper ju aldrig till någonting du säger.
Nej, precis. Men argumenten är ju, det kommer vi gå in på. Det är distributionsavtalet, det är Sediment G som ska komma in i USA efter slutet av 2020, början av 2021. Så att det är de stora triggerna. För USA är egentligen den största medtech-marknaden i världen. Och det sjuka är att trots att 84% av försäljningen i Europas och rest of world består av Sediment G, som har också dubbelt så högt försäljningspris än Sediment BVF. Trots att det är så har tidigare, innan man sa upp distributionsavtalet, så stod USA för 50%, lite, eller mer än 50% av försäljningen. Så att USA var större med bara grundprodukten, som kostade mindre och som säljer i mindre volym i Europa. Alltså det är 16% av försäljningen. Och de hade bara tillgång till 30% av marknaden. Så att om man då, alltså så här kan man inte räkna, men lek med tanken att du tredubblar försäljningen och sen lägger du på i den historiska försäljningen i USA, och sen lägger du på mycket, mycket högre försäljningspris också.
Då har du ju... alla argument jag köper om, och det, alla argumenten är ut perspektivet av bolagets perspektiv. Alltså vi kollar på hur mycket man har i en marknad och så jämför med den andra. Men om jag jämförde bolagets försäljning med marknaden, så har det ju inte tagit fart på 15 år. Och det är därför, men
det beror på vad man menar med ta fart. För här har du ju, om man kollar en graf på last 12 month försäljningsökningen, så det har ju ökat.
Alltså försäljningen har ökat. Men om man ökar från 1 krona till 2 kronor, det är jättestor ökning, men det är inga pengar alls att prata om. Vi kommer inte gå...
Nej, alltså de omsätter 150 miljoner och som du säger, marknadsandelen är låg.
Så det är det jag menar. Alltså, allting ligger där framför dem. Bara att man blir lite skeptisk när man ser att de höll på i 20 år.
Så är det.
Och haft produkten igång, en produkt igång i 15 år, en annan produkt igång i typ 7-10 år. Men då är det därför man blir lite såhär, okej, varför ska det ta fart nu? Jag förstår triggerna. Så att det är bara den skeptismen man måste komma över.
Så är det ju, och det finns ju en anledning till att aktien kanske inte har tagit superfart. Nu har den gått upp hyfsat bra på kort tid här, men det finns en anledning till att den inte står jättehögt sin introduktion, och den knappt har gått upp, för att den var ju en del att bevisa. Och det är nu liksom, det här är pre-turnaround. Om man tror på turnarounden har man chans att komma in nu, annars kan man vänta och se så att den är bekräftad och se försäljning från USA och Sediment G. Och sen gå in och till ett högre pris då, men kanske mindre risk, väldigt garanterat mindre risk. Så att du har ju väldigt bra poänger.
Nej, och om vi kommer till andra måten, som är patenten. De har över 100 patent. Och då är det ju liksom intressant att veta vad patenten gäller. Gäller det liksom substansuppsättningen? Gäller det hur man blandar det?
Det är hur man blandar det och hur man packar det och massa sådana patent.
Ja, och liksom hur man distribuerar det och liksom hur heltäckande är det? För att, alltså, ibland kan ju att söka ett patent vara ett dubbeldeggat svärd. För att när du söker ett patent så visar du exakt hur du gör. Och då är det så här, okej, då kan konkurrenter se vad du gör. Och om de sen bara typ, okej, vi tittar på patentet, ser din kemiska uppsättning. Och då finns det ju regler om hur mycket du måste ändra för att du inte ska bryta patentet. Kanske 50%, 100%, 90% eller något sånt där. 100% går inte, för då skulle du byta ut allting. Men om du säger att du måste ändra 25% i kemisk uppblandning eller någonting sånt där, då kan man ju komma runt patenten men fortfarande ha en produkt som funkar.
Så är det ju. Och det är det som är grejen med att investera i medtechbolag när man inte alls kan branschen. För att sånt här kan inte jag avgöra. Hur lätt är det att kopiera produkten? Men det jag vet är att bygga upp klinisk evidens och ha en produkt som man vågar lita på inom sjukvården, det är den starka valgraven här. Patenten bedömer inte jag heller vara en jättestark konkurrens.
Nej, alltså det är lägsta nivån på skyddet du vill ha.
Exakt.
Du vet att de har patent, punkt, för att inte någon ska kunna göra patent och typ du blir stämd för att du har en bryter deras patent.
Precis.
Typ det är den är nivån du vill komma till.
Men det är liksom klinisk evidens, brand recognition, know-how som är den stora valgraven.
Absolut, evidensen är ju det som kostar att ta tid att bygga upp och faktiskt bygga partner som gör dem.
Ja, alltså Evo har ju inte en hög marginal för att de har patent på Filma Balter. Liksom. Det är inte...
du fastnar vid Evo, att det, liksom, det är alltid Filma Balter.
Men med Q1 i alla fall 2020 så växte omsättningen med 30% year on year. Yes. Men det är inte superimponerande för att det har att göra med att de sa ju upp distributionsavtalen där vid 2018. Så man jämför med lite sämre period. Men det är fortfarande all time high om du kollar last 12 months. Mm. Så last 12 months gjorde man de bästa siffrorna man har gjort här senaste kvartalet. Nordamerika växte då 163%, men det är som jag sa, det är därför du ser det. För att,
det är från ingenting typ.
Ja, det är för att de sa upp avtalet. Alltså det är inte så imponerande.
Om man kollar ju pdf:en så ser man staplarna och det är verkligen så här, det är från ingenting.
Precis, men det man ser ändå att Nordamerika nu är egentligen större än vad det var innan och fortsätter växa väldigt fort. Så jag tror att det fortfarande kommer växa. Och det här är bra för att det ser de ett BVF vi pratar om, grundprodukten, men det är bra för att man vill att de använder Cerament BVF i USA för sen lanseringen av Cerament G. Och USA ser ju då ut att fortsätta växa snabbt, men som sagt försäljningen i Q1 2020 i USA var på samma nivå som försäljningen under Q1 2017. Så man har egentligen bara kommit tillbaks till egentligen all time high kan man säga. I de tidigare försäljningarna innan man köper avtalet. Så man är tillbaka på samma nivå, vilket det är absolut positivt. Du har sagt upp ett avtal och kommit tillbaka. Men du får ju tänka på att de har 3 gånger större marknadsexponering nu. Mm. Så de borde kunna ha 3 gånger större försäljning förenklat. Mm. Så att det finns mycket tillväxt kvar här.
Så egentligen var det lättare att komma tillbaka?
Ja, och det ser man ju. Det går väldigt fort i försäljningsökningen här. Mm. Förhoppningsvis så fortsätter USA växa nu och inte nått typ den gamla piken, utan nej.
Så är det.
Växer till att bli dubbla, tredubbla och sen, det här är innan Cerament G. Endast försäljningen av Cerament BVF bör ju kunna växa markant härifrån. Och sen som sagt, lägg till då G och V så kan det bli riktigt bra. Egentligen omsättningen har ju då gått upp fram till 2018 och sen gått ner och sen nu börjar den rampa upp igen och nu är man på högsta nivån sen man började. Mm. Omsättningen 2016 var 104 miljoner, 2017 129 miljoner, så växte det med sig runt lite mer, mindre än 30%. Sen gick den ner 2018 till då 96 miljoner. Tappade 30% då på grund av avtalet som man sa upp. Sen 2019 då är den uppe på 155 miljoner. Så den har gått från 2016 gått från 104 till 155 miljoner trots det här uppsägningen. Det är inte dåligt. Absolut inte dåligt. Så att bolaget, om man kollar bruttoresultatet också. Mm. Bruttomarginalen.
Det är typ det intressantaste i det här skedet faktiskt.
Exakt, och det var det som fick mig fastna för det här. För att bolaget är sjukt skalbart. De har en bruttomarginal på 89%. Mm. Och bolaget bör kunna hålla den här marginalen eller till och med överträffa den då. För att priset på Cerament G och V är över dubbelt så högt som Cerament BVF. Och 84% av försäljningen i Europa och rest of world är ju det. Och då inser man att när USA börjar få se samma produktmix, då kommer marginalen lätt kunna försvaras i alla fall. Mm. Även om man får lite konkurrens så behöver sänka priset något. Men det finns egentligen inga konkurrenter som har ens i närheten av den här produkten.
Nej, och det är ju i princip ett nytt sätt att angripa problematiken med att lösa problemet med benbrott.
Ja, det är en disruptiv teknik skulle jag säga. Mm. Absolut.
Ja, men alltså det är en ny vertikal i det.
Det är ett helt nytt segment. Ja. Exakt, och det är det här som är så jävla intressant. Och jag menar, en bruttomarginal på 89%, det visar på att sjukvården vill ju betala för produkten för att den är bra, även om det är bara blandat 2 mineraler och kanske inte kostar så mycket. Men patenten...
Jag tror du dummar ner det för mycket.
Bara nej, men alltså, det säger ändå någonting om att produkten i sig är billig att tillverka. Mm. Den är billig att tillverka, men det är inte det som är grejen. USPen är inte att blanda ihop det som du säger. Det är ju det som det bevisar att det inte är det. För att det är inte helt lätt. Och att bygga upp den kliniska evidensen. De har ett försprång. De är disruptors helt enkelt. Mm. Bolaget är fortfarande inte vinstgivande. Så att det är rätt intressant att titta på det just nu. Men kostnaderna minskar i relation till omsättningen. Och den här inflection pointen närmar sig. Inte jättenära. De är fortfarande...
Det är inte jättenära när man har 55% minus i EBIT-marginal.
Exakt, så de har EBIT-marginal på minus 55% just nu. Så att man får ha lite tålamod, man får blicka framåt lite. Och det kommer vi diskutera när vi kommer till värderingen. För det är inte superlätt att värdera. Men bolaget tog nyligen in då 378 miljoner kronor om man kollar på balansräkningen då, genom en riktad nyemission. Mm. Och det totala antalet aktier ökade då till runt 64 miljoner aktier, och bolaget har en kassa på typ lite över 430 miljoner kronor beroende på hur mycket den här riktade nyemissionen kostar då, för det var, de sa bara hur mycket de drog in innan kostnaden för emissionen.
Okay.
Men ungefär 430 miljoner. Och det här är pengar som främst ska användas för lanseringen av Cement G i USA. Så nettokassa har de ju, det är inte, de har inga, knappt någon långfristiga skulder, så nettokassa på lite över 400 miljoner. Mm. Så det är en stark balansräkning.
Och hur länge räcker det om vi kör burn rate på det andra?
Både Redda i bolaget själva ser att det här ska räcka till lanseringen i USA, för när de väl börjar, eftersom Cement G förväntas lanseras i slutet av 2020, början av 2021, så är ju inte det jättelångt kvar dit, och det är 400 miljoner vi pratar om, och när de börjar sälja där så kommer antagligen de kunna bli cashflow positive hyfsat snart, inte riktigt nästa år eller något sånt där, men vi kan komma in på det i värderingen. Men jag menar, de har ju, visst, de har en burn rate som är ganska stor. De bränner väl
200.
Ja, men typ.
Nej, de bränner 300 miljoner 2019. Men ja, bruttoresultat till rörelseresultat så är det 300.
Ja. Men de går ju förlust med runt 150 miljoner per år.
Mm. Ja, exakt.
Mm.
Så det är ju där du har bruttoresultatet som absolut, de bränner det, men deras kostnader är ju runt, runt 300 miljoner per år.
Ja, och det är ju mycket, det är mycket investeringar och sånt där, men det kostar ju fortfarande pengar fast du bygger. Men det, ja, det har du ju rätt i. Men jag tror, kommunikationen är att de inte ska behöva det. Mm. Redeye tror inte de ska behöva det heller. För mig spelar det egentligen inte superstor roll om man tror på produkterna och tror på paradigmskiftet, så spelar det inte superstor roll om det är så att de behöver ta in lite mer pengar i framtiden. Så länge det spelar ut sig så som man har trott då. Det är egentligen det som är det viktiga. Jag har gett mig på att prognostisera lite här. För om vi går över till värderingen då. Bolaget försöker, eller de egentligen spår, prognostiserar en omsättningsökning på runt 40% per år framöver.
Okay.
Och det tror jag absolut är möjligt, sett till historisk tillväxt, men även sett till egentligen triggersen i bolaget. Så att det tycker jag går att räkna med. Bruttoresultatet är 89%, så det har jag lagt in i prognosen. Men jag räknar med att 2020 växer med 10% bara.
Mm.
Redeye till exempel, om man kollar deras prognoser, vi kan jämföra. De räknar med en negativ försäljningstillväxt under 2020 på grund av corona på minus 4%.
Mm.
Sen räknar de istället på 2021 med en 70% i tillväxt. 2022 37%, 2023 45%. Men ni kan kolla på de här estimaten, men de är lite mer så här varierande. Jag kör på 10% 2020, sen bara 40% rakt av fram till 2025 i princip. Jag kollar bara dit. Även om jag har mer här i Excelen. Jag bara drog ut det.
Mm.
Bruttoresultatet räknar med 89%. Sen har jag kollat lite på Redeye estimeringen, för de har ju kollat på det här bolaget mycket mer än vad jag har gjort. Men sen har jag också gjort lite egna antaganden om försäljningen. För de byter ner egentligen operating expenses, eller rörelsekostnaderna, i försäljningskostnader, forskning och utveckling och administrativa kostnader.
Mm.
Och administrativa kostnader ser ut att minska slash plana ut.
Ja, men det hoppas jag. För det är ju antagligen typ så här, ja men alltså ekonomiavdelningen.
Mm.
Alltså för att siffrorna ökar så behöver du inte göra så mycket mera jobb.
Mm.
Det är samma personer som gör samma jobb. Typ.
Ja, så det jag räknar med där är att den planar ut.
Mm.
Och då minskar den dramatiskt sett till försäljningen.
Mm.
Sen räknar jag med att forskning och utveckling, de har lagt det mesta på forskning och utveckling. Det här är ju produkter som utvecklas under många, många år.
Mm.
Och de har ingen egentligen pipeline av fler produkter, vad jag vet, förutom alltså de lägger ju pengar på de här studierna och sådär. Men jag vet inte om det är inget man kanske betalar för. Jag vet faktiskt inte hur. Så jag tror forskning och utveckling,
det är någonting absolut du betalar för. Du finansierar ju alla studier.
Ja, då, och då är det väl där kanske pengarna går, men där tror jag inte vi, det är inte jätteforskningsdrivet bolag, men där gick jag mer på Red Dice estimat, för de har pratat med bolaget, antar jag. Och de, jag ligger inte exakt enligt deras estimat, men ungefär ungefär i linje med deras estimat, för att forskning och utveckling har stått för, 2019 såg det för 44% av försäljning, och jag fejdar den från början på 2020, fejdar den från 43% ner till 14% och 10% slutligen 2025. Mm.
Men det viktiga här är ju egentligen att säga att kostnaderna för R&D ökar med det. Det är bara att intäkterna ökar ju så mycket.
Exakt.
Så att, och då går egentligen delen av R&D ner. Och,
ja.
Och det är det som är halva caset. Så man ska börja få upp en marginal.
Ja, det är egentligen...
Som faktiskt gör med lönsamma.
Ja, det är skalbarhet vi ser här bara. Ja. Att vi har sjukt hög bruttomarginal. Kostnadskostymen ökar inte alls i samma takt som försäljningen.
Mm.
Och försäljningen... R&D expenses har jag, det här är inte alls vad Red Eye har gjort, men jag har bara prognostiserat 5% i försäljnings eller R&D budget varje år. Det här är bara slarvigt liksom, det är med det, och därför kan man kolla på Red Eyes värdering också och jämföra.
Jo, men det blir ju sådana här bolag, så blir det typ så här, om man sätter ett finger i luften och typ känna på vad din estimat, vad det funkar för dig att köpa in det på för estimat liksom.
Ja, och det är 100% det jag tycker man ska göra. Det är ett bolag som man måste prognostisera fram till 2023-2025 innan du börjar se lönsamhet.
Mm.
Det är så jävla mycket osäkerhet i prognoserna redan. Så att sitta och försöka finslipa ner på någon sån här mikronivå blir löjligt. Och som sagt, jag är hellre precisely eller imprecisely accurate than precisely inaccurate. Så
det är kul när du försöker på den DCF någon gång, och jävlar.
Som sagt, det är de grundantagarna som är viktigast här.
Så är det.
Så att, men ja, det är svårt att prognostisera sånt här. Som sagt, Red Dye gör nog ett mycket bättre jobb än vad jag gör.
Ja, de har betalt för det.
Men det man ser är att försäljningskostnaderna är absolut de största kostnaderna. Och det Bonesupport funkar som så att distributören i USA tar bara en avgift för när de säljer en produkt, och det säger att de tar 30% tror jag. Det var det jag hörde i en intervju med vdn. Men de får bara en revenue cut helt enkelt. Men med det sagt så stöttas distributionsavtalen av försäljare som bolaget anställer.
Mm.
Och bolaget anställer ju alltså försäljare som kan medicinteknik, så det är ju inte någon telefonförsäljare. De kostar ganska mycket, de här försäljarna. Men de säljer för ganska mycket per försäljare också. Och det tar väldigt lång tid innan de blir väldigt lönsamma, innan avkastningen på det investerade kapitalet så att säga blir bra. Så säljorganisationen i USA stöttas lite av egna försäljare, men i Europa har man också egna försäljare då, som säljer till sjukhusen och sådär. Men vi ser här att försäljningskostnaden därför är den absolut största kostnaden. Den har legat på 76% 2016. Alltså av omsättningen, 72% 2017, 138% 2018 och 117% 2019.
Så de hade ju uppenbarligen kvar sina säljare i USA utan när de inte kunde sälja produkter.
Ja, eftersom omsättningen kollapsar de ändå hög.
Ja, men i och med högre ökar.
Ja.
Okej, okay. Sure.
Mm. Precis. Och det jag räknar med då 2020 och fram till 2025 är att egentligen 2020 är den 110% och sen ökar den absolut varje år, men den minskar sett till del av försäljningen och minskar ner till ungefär 34%. Och med allt det här då så räknar jag i princip bruttoresultat minus alla de här kostnaderna för fram ett rörelseresultat, och då tar inte jag med FX-inkomster och förluster, för det har de ju haft varje år.
Ja, vi antar att de är plus minus noll.
Typ, alltså det är så liten skillnad, så det är så jävla mycket prognoser här ändå och antaganden, så att det spelar inte större roll.
Ja, men jag tycker du ska ge dig in och lägga en prognos på US-dollar med mycket försäljning där och sen euro också.
Exakt. Men jag får fram ett rörelseresultat 2025 på 371 miljoner kronor då.
2025!
Och om man jämför det med Redeye, det är ganska intressant, för de har ju gjort ett mycket bättre jobb än vad jag har gjort. Det är lite det här jag menar med att imprecisely accurate, det blir typ bra ändå. Redeye får fram 364 och 2024 då fick jag EBIT på 225 miljoner, de har 208. Så det skiljer sig absolut. Sen har jag faktiskt lagt in en till rad om jag tyckte det var kul att bara följa upp. Det är Total Addressable Market för Bone Support som de själva bedömde till 30 miljarder kronor ungefär. Och de sa att den ska växa 5%, så jag har bara dragit ut det här. Då ser man att marknadsandelen är idag 0,5%, men 2025 då som vi pratar om är den bara 2,3%. Så det är inte som att säga, oj, vad mättad den här marknaden blev för dem.
Det är fortfarande ganska. Då säger du också att marknaden ska växa.
Jo, men det borde den göra.
Det är jag bara undrar.
Även om den inte växer, den växer med 5% har jag lagt in.
Ja.
Vilket är enligt bolaget vad de tror att marknaden kommer växa. Men vi ser att den inte gör det. Det är fortfarande inte en enorm marknadsandel om man säger så. För en disruptiv produkt. Och lägger man in det här då, om vi kollar 2025, vilket jag valde att göra. Man kan också kolla på 2024, du är redan lönsam då, och 2023 också. Men när jag kollade 2025 här, för att det är där man kommer upp till liksom, det där det börjar synas på sista raden då. Jag inser att det är 5 år framåt. Det jag gjorde var räknade med dagens EV och 2025s EBIT, då är det 5,9 gånger 20, ja, du betalar 5,9 gånger 2025s EBIT.
Mm.
Det jag också gjorde var att jag egentligen tog 2025s EBIT och satte multipel på 20, 15 och 10 gånger och kollade vad det skulle innebära för aktiepris idag. Och det är 122 kronor om du tar 20 gånger EBIT 2025. 93 kronor om du tar 15 gånger EBIT och 10 eller 64 kronor om du tar 10 gånger 2025s EBIT.
Mm.
Sen är det såklart att det är vad det skulle kosta då i princip.
Ja, exakt.
Men om du diskonterar tillbaka de här priserna, då skulle ungefär 15 gånger EBIT skulle då gå på 60 kronor. Om man använder 8% i diskonteringsränta och bara räknar 1,08 upp i 5.
Men
då tar jag inte hänsyn till förluståren. Bara diskontera liksom terminal value. Exit multiple. Typ.
Ja, och diskontera med en ränta som är relativt låg för ett sånt här hög risk på ett sånt här bolag.
Ja, absolut. Alltså det var bara slarvigt gjort.
Mm.
Då om man kollar Redeye då. De har gjort betydligt bättre jobb än vad jag har gjort. Som sagt, lagt mycket mer tid på det här. De får fram ett base case på 60 och ett bull case på 120 och ett bear case på 20 tror jag.
Så de har tagit hälften, dubbla och så ett base.
Men de räknar på egentligen deras antagande är en compound growth rate mellan 2020 och 2023 på 50%, EBIT-marginal på 35%, att man behöver göra en capital raise på 150-200 miljoner. De gjorde en större på 378. De har justerat base case nu till 56 kronor från 60 på grund av det ska tilläggas. Sen räknar de på going concern, EBIT-marginal på 35%, ganska högt för att vara going. Growth på 2%, rimligt. De har räknat på en VAC på 12%, vilket är ganska rimligt.
Ja, absolut rimligt.
Och de får då 60 då i base case. Och sen då, som sagt, har de ju även högre bull case då. Men ja, svårvärderat. Jag kollar price per sales, är det rätt billigt. Och speciellt om man kollar blickar framåt så ser det väldigt billigt ut på price per sales om det jämfört med andra medtech-bolag, tycker jag. Jag tycker det är mycket som talar för bolaget, som sagt. Investeringstesen är att det är en disruptiv teknologi. Produkten är unik. Det kan förändra helt hur man behandlar benbrott i framtiden. Redan verksam också. Så det är proof of concept redan gjord. De har 160 publikationer, som sagt, som visar på hur effektivt det är. De säljer den produkten. Det är inte så att du väntar på någon cancerforskning eller något sånt där. Som i många bolag av den här naturen. Så att USA, en trigger som sagt. Lanseringar som ett G och V i USA. Och att du har 3 gånger större exponering mot den marknaden. Du når hela USA-marknaden. Fortify-studien blir jätteintressant. Och Solario är en annan studie. De är jättestora triggers tycker jag. För Fortify är också en randomiserad studie av sediment G. Som jämför sediment G då med patienter som har open chin fractures. Så hög risk för infektion då.
Ja, chins. Jag tror det var, vadå, käke?
Nej, nej, chins. Alltså, skenben. Vad fan blir det? Smalben, precis.
Ja, skenben, smalben.
Ja. Och, ja, det var bra att du förtydligade det. Och Solario är en annan studie då, som är randomiserad europeisk multicenterstudie. Så det är flera sjukhus, antar jag, som ska kolla då om syntetisk bengraft substitut då, som innehåller antibiotika, kan leda till kortare behandlingstid jämfört med systematisk antibiotika. Mm. Så att du, ja, inte har det oralt då, eller
alltså, intravenöst.
Ja, intravenöst, men att du inte behandlar lokalt då. Och det här har man i princip redan bevisat, så att jag känner mig ganska säker på utfallet i studien kommer bli lyckade. Och
därför skulle jag säga mycket mer ondare ifall det blir fel.
Jo, det är sant. Det kanske är inprisat också. Men aktien har gått hyfsat bra. Med det sagt, ja, aktien handlas idag till, ja, vad handlas den för? 40 kanske. Runt där. Som sagt, Red Eye har base case på 60. Jag får väl fram något liknande, kan man säga. Jag tycker ju då att det finns en uppsida här. Och jag köpte in mig. Jag började köpa när jag gjorde analysen. Jag har ett snitt på 35 ungefär. Den står idag i 40. Jag tycker väl fortfarande att den är hyfsat prisvärd. Det är svårt att kalla det billigt. Men
allt hås som har gjort att den går upp redan.
Ja, och det är egentligen för att jag såg det här. Ramlars har ju skrivit om det. Det var så jag fick upp ögonen för det. Och jag vet inte om det har blivit lite en snackisaxi kanske. Eller inte riktigt, men det börjar synas i alla fall. Och ja, jag vet inte om billigt eller billigt, det är svårt, men jag tycker jag förstår triggersen, jag tycker jag förstår produkten, jag tycker den är disruptiv, den är innovativ, och jag förstår behovet av den. Jag tycker det är ganska lätt att se att försäljningen kommer att öka, så att för mig är det ett bra case, jag gillar det.
Alltså du har ju värdet där i den, du har att den distribuerar en redan nu, om man ska säga, en mycket sämre produkt. I och med att amputation är ett stor kostnad för både den som är patient och den som måste utföra det. Du har lägre timmar du måste ha på sjukhuset, vilket frigör tid för läkare och sjukhussystrar, frigör tid för personen, patienten. Så att om man kollar på en total cost benefit för hela produkten, så verkar det ju vara såklart att det här är produkten som bidrar till ett högre värde.
Och precis, och man kan se det på Europautvecklingen, att det har 40% compounded annual growth rate i Europa av CERAMENT G. Så det är inte så att det är jättefarfetched att tänka att det ska vara upprepas i USA.
Nej, exakt. Och det som jag tycker är mest intressant här är egentligen att kolla på hur många centra det säljs på nu. Egentligen så, för att se vad är det som triggar att de bara har en så låg marknadspenetration. Det är sådana saker som man kollar framåt.
Fast med det sagt då växer ju ändå CERAMENT G med 40%. Jag tror det handlar om att man inte kan verka på alla marknader och sälja.
Jo, men det är som jag säger fortfarande.
Mm.
Marknaden är 30 miljarder. Mm. De säljer för 150 miljoner. Eller 50 miljoner.
Ja.
Och de växer 40% nu. Men liksom, det är fortfarande bara 1%. Och det är ju det som man blir lite så här, okej, vi har så här mycket, det är verkligen så här blue sky scenario man bygger upp, så här, vi är så här mycket vi kan nå.
Ja, men jag skulle ändå säga att svaret på den frågan är, de har inte salesforcen för det.
Mm.
De har inte säljstyrkan för att växa snabbare än 40%, det är ganska mycket ändå.
Jo, det är mycket.
Så jag tänker typ att de inte har resurserna för det, och det är därför när de väl, det blir ett självspelande piano när de väl får in
pengar. Det finns ju mycket, väl ett scenario där de kan få expansionell tillväxt i det här. Att liksom mer försäljning skapar mer försäljning.
Ja, och som sagt, USA var mer än 50% av marknaden innan man ändrade distributionsavtal. Och i och med att jag tror att försäljningen där kostar inte bolaget lika mycket på det sättet att de tar ju bara en andel av försäljningen, så att säga. Så att visst, bruttomarginalen kanske går ner då.
Nej,
alltså, eller inte bruttomarginalen, den går ju inte ner, men med rörelsemarginalen.
Det beror på lite hur man mappar det där. Jag tror faktiskt warehousing, för när vi lägger warehousing där jag jobbar, då lägger vi det i brutto.
Jag tror inte det är brutto, för att då hade det synts redan, för det är så de har upplagt idag redan. Och ändå har de en bruttomarginal på 89%. Så att jag tror att EBIT-marginalen tar stryk av USA.
Ja, det beror på om
man tar det. Jag vågar inte svära på det heller.
Nej, men det ska bli extremt intressant. För mig är det helt omöjligt att värdera. Liksom det är för många år framåt.
Ja, verkligen.
Det här är för mig typ så här Deadpool-bolag. Jag bara, okej, cool produkt, ser värdet. Lägger i Deadpool och så får den ligga där i 3 år och så bara, den kanske blir någonting och sen kanske man...
Ja, men det är exakt samma för mig. Ja, det är därför jag inte lägger så mycket tid på att försöka göra någon exakt prognos heller. Det är jättesvårt. Mm. Det är därför jag heller inte vågar size upp så mycket. Jag tror det idag är ungefär 3% av mitt kapital.
Mm.
Det känns ändå rimligt.
Och jag planerar typ så här, vadå, högst 0,5.
Ingen kommer ihåg en fegis.
Absolut, jag har 50% ett bolag, vad du?
Ja, precis. Nej, men det är superintressant. Så att jag vet inte, jag har en bra känsla för det här bolaget. Jag kan tänka mig att öka upp lite också, speciellt om det blir en lansering, så är man inte om man börjar se siffrorna där. Och då är jag nog villig att köpa in mig till ett högre pris för minskad risk.
Ja, för att, alltså, om du ser att lanseringen har gått bra i Cerament Gear, du börjar se liksom traction, då är ju risken nedtagen avsevärt. Så att investera då hade ju bara, det är bara liksom sunt, för att antagligen kursen kommer att stå högre för att man prisar in mer, men du har ju också det riskat caset och det är ju i princip därför det har gått upp.
Ja, men det är därför jag tycker att det är dumt att vänta till den de-riskningen, för att då kommer uppvärderingen, för att jag tycker man får betalt väldigt mycket på aktiemarknaden att ta lite risk, för att marknaden hatar osäkerhet. Men,
jo, för att det är ingen risk i den här marknaden, för alla ECB och Fed bara trycker upp den då. Det är no risk in this market.
Nej, det är ingen risk här. Alltså. Nej, men just på sådana här beslut, för att jag tycker det är ganska solklart att det kommer gå bra i och med att det säljer redan supermycket i Europa. Liksom. Det har gjort så många studier som helst på också. Det har varit ganska tydligt om produkten inte funkade. Så att det ska mycket till, tycker jag, för att den inte ska lanseras. Det skulle vara jättekonstigt. Så därför tycker jag det är en no-brainer att köpa nu, och det är därför jag gör det. Så jag tror att det kan komma en del dåliga kvartal fram till lansering i och med att det är corona. Helt enkelt så tror jag att man kanske kan få läge att köpa in sig lite billigare. Jag kommer inte köpa mer här. Jag nu är mina 3%, jag köpte vid 35, men dippar ner mot 30 och under 30 kronor kanske ökar upp det till 5% eller något sånt där.
Mm.
Men jag tycker det är ett superintressant bolag.
Ja. Jag vill inte vara en partypooper, men just med den där, vad heter det, med evidens i studier.
Mm.
Jag jobbar ändå på ett bolag som är medicinsbolag, och vi gör ju studier också. Man kan visa på 40% i uppökning på grund av att man tar en viss produkt och man gör vissa saker i ett sammanhang. Och Det ser jättebra ut, men tyvärr det når inte fram hela tiden. Det kan sälja bättre, men man måste lägga väldigt mycket resurser på att man ska faktiskt få igenom den produkten och få en breakthrough i försäljning. Så att även om man har sina studier och man har allting där, så kan det slå fel.
Ja, och det som talar för mig då, det är att eftersom Cerament BVF säljer bra i USA och den trenden är bra, så länge den är bra, då tror jag...
Du har ju traction i produkten. Ja. Det är ju där du bästa du har. I princip har du sagt så här, okej, hej, jag har en produkt. Den här är sämre än den andra produkten jag vill sälja dig. Jag vill bara se hur den går här. Och det är jättebra. Och det, där har du ju i princip testat marknaden och testat traction och efterfrågan på den.
Ja.
Om du sen kan komma in med en ännu bättre produkt som tar bort i princip alla infektionsfall, sänker amputationsgraden från 16 till 2%. Det är liksom, det är väldigt svårt för inköpsavdelningen att säga så, nej, vi köper den andra.
Just det var det jag skulle komma till också. Det glömde jag faktiskt nämna. Det är bra att du kom in på det här spåret, för att återinfektionsgraden minskar med 56%. Och i USA har man ännu mer incitament än i Europa att göra här. För att på det sättet som sjukhus funkar där och deras sjukvård, är att om du gör en operation får du allt som oftast betalt för ingreppet. Och blir det komplikationer för att man inte har gjort sitt jobb rätt, eller det är inte alltid sjukhuset fel, men då får du inte pengar för uppföljningsbesök eller om du måste göra en omoperation. Och det här är väl antagligen för att inte ge ekonomiska incitament till att göra en dålig operation, utan det här är ju ett ekonomiskt incitament för att göra rätt från början.
Det är
ju smart. Och därför kommer ju Jag tror att USA kommer anamma segment G mer än vad Europa kommer göra.
Men det kommer de antagligen också.
För de älskar antibiotika så.
Det också. Men också på grund av hur det är uppsatt med deras försäkringsbolag. Alltså, ja, om precis. Försäkringsbolaget ser att de kan ju besparingar på hur mycket deras försäkrade personer är i sjukhuset, då kommer antagligen den här produkten tas in, bli den försäkrade produkten och bli det, vad heter det, ingreppet de vill att sjukhusen ska utföra.
Ja, exakt. Att de säger så här, ni ska använda den här.
Mm.
Eller liksom, sjukhuset, som sagt, det sjukhuset förlorar ju också på att inte använda det. För att de får inte betalt för om operationer, om det blir en återinfektion.
Och det är därför det finns, om man tittar på ett holistiskt perspektiv i USA, så finns det absolut väldigt mycket incitament bara för många intressenter att använda den här produkten som är mycket bättre än den produkten som redan har traction.
Mm. Men vad är din, du har ju sagt liksom en del åsikter, vad är din, bara spontant, din känsla över bolaget utan att själv ha kollat på det?
Alltså, jag gillar produkten och allting sånt. Grymt, det är bara liksom det kommunaliseringen, det är liksom frågetecknen runt där, hur det ska gå. Tycker jag att risk, absolut risken är tagen med att man har en förprodukt som är sämre än den produkten man kommer in med, men det är fortfarande liksom så här, okej, höll på så här många år, inte visat bättre. Det är nu de ska komma in någon inflection point där de ska komma till plus, men det är fortfarande bästa estimaten här är 3-4 år bort.
Mm. Ja, de är break even 2023.
Ja, exakt.
Liksom, enligt både Red Eye och mina estimat.
Ja, och det är liksom för mig är inte det något så här investeringscase i någon annan portfölj än Deadpool. Och då tycker jag det så här. Ja, det är ett ascoolt bolag. Deras produkt gör jättemycket nytta. Både för patienten och alla intressenter runt. Till och med min mamma har gjort en sån här operation liksom, och vet att hon har komplikationer med det.
Mm.
Så att det är så här. Ja, ascool produkt, kommer jag antagligen köpa in den till Deadpool faktiskt.
Ja, kul. Cool. Ja, men det är väl egentligen allt för analysen. Och jag måste verkligen slå ett slag för Red Eyes analys, för att den går verkligen på djupet mer än många analyser jag läst överhuvudtaget faktiskt, och andra analyser på Red Eye, för den går ner med så mycket liksom efterforskning på liksom teknisk nivå. Det är inte så vanligt man ser det i analyser, utan att de bara fokuserar på det finansiella. Men det känns som att den analytiken verkligen har grävt på djupet för att förstå. Och ja, väldigt bra analys.
Men jag tycker att Red Eye håller hög nivå i läkemedelsanalyser, eller medtech-analyser överlag. Och sen tror jag någonting man ska lära sig om man läser analyser för att få inspiration, det är väl egentligen att initial covering, alltså första analysen du gör när du börjar på ett bolag, det är nog den du ska läsa för att förstå bolaget. Allting annat efter, bara uppdateringar på finansiella produkter, hur det går i verksamheten och så vidare och så vidare.
Mm.
Så egentligen om du är intresserad av ett bolag och kollar på en analystjänst hos Red Eye eller någon annan, sök efter första analysen. Det skulle jag säga. Det är ett tips.
Ja, men det är sant. De brukar vara mer djupgående.
Ja.
Ja, men det är egentligen allt, och kom ihåg att kolla pdf:en, och så följ mig på Twitter @vardinvesterar. Du kan följa podden på @gameonstocks nu.
Yes, så du följer mig @investicus på Twitter, Facebook och Instagram. Och sen kom ihåg, disclaimer, det är våra tankar och idéer, vad vi anser, ta det bara som inspiration för att kolla på ett case eller liksom applicera vad vi säger på ett annat case. Kom ihåg att alla investeringar är förknippade med risk, så du kan förlora ditt insatta kapital. Så ja, tänk på det, gör en egen analys. Och sen också ska vi komma ihåg, tack Börsdata för er fantastiska produkt. Tack för att ni sponsrar den här podden. Det gör det enormt kul att göra det faktiskt tillsammans med er, för vi använder er produkt typ konstant.
Precis. Så, och glöm inte hemsidan www.gameofstocks.nu. Där kan du lyssna på poddavsnitten. Du kan hitta pdf-erna. Och pdf-länken finns också i poddbeskrivningen i liksom podcast-appen, antingen om det är Spotify, iTunes eller vad man nu använder, Acast. Så ja, egentligen det var allt, och må avkastningen vara mer.
Hej då!
Hej då!